Hej och välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårdons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej och välkommen till podden Fatta forskning, Gabriel Börner. Vad kul att du är med här idag. Vi ska prata om ett jättespännande ämne och en jättespännande sak och produkt som du har uppfunnit. Men jag skulle vilja börja med att säga välkommen. Vem är du och vad jobbar du med?
Hej, tack så jättemycket. Väldigt glad för att få vara med här. Jag är 50. Arbetar som akutkirurg och endoskopist på Helsingborgs lasarett. Jag är alltså läkare. Och det gör jag mest för den jämnan. Jag har också ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla och utvärdera en slags symaskin för bukförslutning efter öppen kirurgi.
Och hur kom du in på det här?
Ja, men det var så här att för kanske 10 år sedan så var Leif Israelsson som har vikt hela sitt liv åt att studera hur man ska stänga buken efter sig när man har opererat på bästa sätt. Han var på vår klinik och höll en måndagsföreläsning och då berättade han att man skulle stänga buken med väldigt många små stygn och väldigt mycket tråd för att minska risken för komplikationer. Och då tror jag att de flesta av oss suckade på det här mötet och tänkte att det här är jättejobbigt. Då fick jag idén till att försöka utveckla en slags utrustning som skulle kunna hjälpa oss kirurg att stänga buken med tillräckligt hög kvalitet.
Men just att sy när man opererar, är det någonting som man lägger stor vikt vid utbildningen, eller är det någonting som man lär sig praktiskt med under arbetet?
Ja, nej, under utbildningen så man får ju lära sig vad utrustningen heter och principerna för det, men sen är det någonting som man gör varje dag och som har väldigt lång inlärningskurva faktiskt. Sömnad inom kirurgi är ju någonting som man använder jättemycket på olika sätt, men under de senaste 10-20 åren så har det kommit lite olika utrustningar som tar bort sömnadsmomentet. Till exempel när man gör tarmsammankopplingar så finns det automatiserade verktyg som gör det istället för att man syr. Och mycket av den utvecklingen har drivits av titthålskirurgins framväxt. Därför att vid titthålskirurgi så är det oftast väldigt svårt att sy.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag har själv gjort titthålskirurgi och tagit bort min gallblåsa och det syns ju knappt på magen. Mm. Men jag kan tänka mig att det hände saker där inne som jag inte har någon aning om.
Mm. Ja, men det gjorde det. Det är ju en av de operationer som vårt team gör mest av. Vi gör ju flera hundra sådana på vårt sjukhus, eller på vårt team varje år.
Men behöver man vara liksom skillad hantverksmässigt och fingerfärdig för att bli en bra kirurg?
Ja, men det är ju någonting som vi debatterar ganska mycket. Begreppet stjärnkirurg har ju verkligen kommit att lukta riktigt illa de senaste åren med tanke på Macchiarini-affären. Och många ingrepp inom kirurgi har ju blivit väldigt standardiserade. Jag tror inte att man måste vara extremt fingerfärdig för att jobba med kirurgi. Däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att man väljer ut de patienterna som man ska operera och håller sig till den tekniken som är allmänt vedertagen, så att man gör så som forskning har visat att man ska göra. Men det viktigaste är nog att man har gott omdöme och att man väljer ut sina patienter noggrant. Sen fingerfärdigheten är ju någonting som de flesta lär sig. Det brukar inte vara en begränsning att man inte lär sig hantera utrustningen.
Men var du bra på syslöjd när du gick i skolan?
Ja, faktiskt. Fast jag vet inte om jag är så bra kirurg. Det ska jag inte säga. Men jag var bra på syslöjd och framförallt så var jag intresserad av syslöjd. Jag tycker det är roligt. Jag har hållit på sy om gamla kläder i hela mitt liv egentligen. Samlat på gamla kläder och sytt om dem.
Jag har en fråga som jag ställer till alla som är med i den här podden som kan vara lite svår. Och det är, kan du sammanfatta eller förklara din forskning eller då din uppfinning på en minut?
Jag tror att jag kan det. Jag ska försöka. När man gör öppen bukkirurgi så har det visat sig i flera studier att det är väldigt viktigt att man är noggrann när man syr igen. Och att man ska ta väldigt många små tag och använda väldigt mycket tråd så att man fördelar tagen på många på stor yta i vävnaden. Och detta ska man göra därför att man ska minska risken för att såret går upp och att man får sårinfektioner. Men vi kirurger är väldigt dåliga på att leva upp till den här tekniken, varför jag tror att det är viktigt att vi försöker standardisera den, exempelvis med hjälp av en symaskin.
Och berätta lite mer om den här symaskinen. Hur fick du idén till den?
Ja, symaskinen är ju har ju varit ett utvecklingsprojekt under många år där utgångspunkten var att att den skulle kunna hjälpa kirurgerna eller kanske operationssköterskorna att försluta buken med tillräckligt hög kvalitet. Och tillräckligt hög kvalitet får man om man har jättemånga små stygn och använder jättemycket tråd i såret. När jag hade någon slags idé om hur den här symaskinen skulle se ut, och då fick jag kontakt med en medicintekniker, Mats, som är ett tekniskt geni, och han och jag höll på att utveckla tekniken för det här under 5-6 år tills vi hade en stabil prototyp som vi kunde bedriva de första studierna med.
Och när var det här?
2017 kunde vi äntligen göra de första studierna, och då det var väldigt roligt för att det var ju många, vad ska man säga, inte så lyckade försök innan vi kunde göra den första studien. Så vi gjorde vi gjorde en bukvägsmodell där vi använde älgbukvägg som symaterial. Och det är ju en väldigt bra vävnad. Dels är den helt ekologisk. Man behöver inte föda upp något djur för att använda den, och man kan sy massor med gånger i den. Så att den var ju perfekt som studiemodell.
Och vad hände sen? Hur gick det med för älgbukväggarna?
Ja, men då hade vi ju i den studien så hade vi 16 deltagare. Och de fick sy med symaskinen 4 sömmar och 4 sömmar med manuell söm utan att egentligen träna någonting. Och då visade det sig att det gick 30% snabbare att sy med symaskinen, och tillräckligt hög kvalitet nåddes i nästan 100% med symaskinen och kanske 30% med manuell söm. Så det var en väldigt stor skillnad, och det sporrade oss att jobba vidare och ta fram någonting som var lite mer möjligt att producera. För det här första verktyget som de sydde med var ju i metall, ett slags flergångsverktyg i metall. Studieresultaten gjorde att jag gick till Lunds universitets innovationssystem, och tillsammans startade vi ett bolag, Suturion AB. Och de första åren i bolaget så utvecklade vi kvalitetssystemet och tittade på den regulatoriska vägen mot CE-märkning. För CE-märkning är ju en förutsättning för att man ska kunna använda utrustning i rutinsjukvård och sälja, finnas på marknaden och användas i rutinsjukvård.
Och hur har det här tagits emot? Är folk positiva och vill börja använda er symaskin?
Det finns ju lite olika människor som man måste approchera för ett sånt här projekt. När det gäller användarna så har vi de studierna vi har gjort, 3-4 olika studier, har vi haft ett 70-tal användare i, och i princip alla användare har varit positiva till att använda symaskinen och tror att den kan underlätta för kirurgerna att erbjuda patienten tillräckligt hög kvalitet. Sen är det ganska spännande, i de studier vi har gjort så är det ungefär 1 av 15 som har svårt att använda den. Därför att, varför vet jag inte riktigt, men man märker att det är ungefär 1 av 15 som har en längre inlärningskurva än de övriga.
Okay.
Men när det gäller användarna så har de varit väldigt positiva. Och när det gäller investerare så har det här varit ett projekt som både med mjuka medel och med aktiekapital varit ganska lätt att finansiera, skulle jag säga.
Men det här med att det kanske är svårt för vissa... Nu fick jag se symaskinen här och det syns ju tyvärr inte på den. Det var väldigt kul. Jag kom att tänka på när mina barn har tagit hål i öronen. Har du sett en sån här pistol ja, som de använder? Ja. Den påminner lite om den.
Absolut.
Kan det vara så att vissa personer har lite svårare motoriskt med greppet och fingrarna kanske? Att hålla i någonting som samtidigt ska utföra någonting?
Ja, det kan det vara. Jag tror också interaktionen mellan vänster och höger hand med en ny apparat där det måste dansa ganska så bra kan vara någonting som vi användare har olika benägenhet att reda ut faktiskt.
Har den sett likadan ut hela tiden, symaskinen, eller har den utvecklats under det här projektets gång?
Ja, i princip har den sett likadan ut. Inledningsvis var det en mässingsmodell och sen så har vi gjort små förändringar under kanske genom ett 15-tal olika prototyper som har landat fram i det som vi går till marknaden med.
Vad spännande. Men så först så testade ni den på älgar, vilket
nej,
är väldigt...
delar av älg, inte levande älgar, det går
nej,
inte.
Nej, men, nej, inte levande.
Utan det var slaktavfall från älg.
Ja.
Så det var de första modellerna. Och sen så gjorde vi en studie 2020 på avlidna, på patologen. Mm. Och för att verifiera att studieresultaten höll sig i en på riktiga människor.
Mm. Och hur gick det?
Ja, det var ju väldigt spännande. Då hade vi 15 användare som sydde på 15 avlidna. Och då fick de sy 6 sömmar med symaskinen och 3 sömmar med manuell teknik. Då kunde vi visa att förslutningskvaliteten var betydligt bättre med symaskinen. 95% av sömmarna med symaskinen hade tillräckligt hög kvalitet och strax över 60% om man sydde med manuell teknik. Och det är ganska intressant för att det är, om man låter kirurger, om man säger till kirurger, nu ska ni stänga den här buken med tillräckligt hög kvalitet, så brukar man landa på att 70% av sömmarna ungefär har tillräckligt hög kvalitet.
Mm.
Det andra resultatet var att inlärningskurvan var kort. Kirurgerna fick symaskinen i handen och började sy. Och efter ungefär den fjärde sömmen så hade inlärningskurvan planat ut. Så att det blev ingen tidsförbättring längre.
Mm.
Det tredje viktiga resultatet var att vi vill ju se om den här symaskinen kan minska risken att man sticker sig. För stickskador sker ungefär vid var femte öppen operation. Så det är en väldigt vanlig... Det är en vanlig komplikation att man sticker sig och då finns det risk att man får blodsjukdomar som hepatit och HIV. Och då visade det sig att av alla de handskarna som vi testade för genomstick så hade inga handskar hål när man sydde med symaskinen. Och 2 av handskarna hade hål om man sydde med manuell teknik.
Så det låter ju som att det verkligen kan förbättra också arbetsmiljö eller hur man ska säga för kirurgerna. Finns det några andra fördelar för en kirurg att använda symaskinen? På vilket sätt kommer den att förbättra arbetet för dem?
Jo, en positiv sak som vi tror är angeläget är att i första hand åtminstone så kan man säkra till ett hög kvalitet även i slutet av en operation då man är kanske trött eller ofokuserad på att avsluta operationen. En annan effekt skulle kunna vara att man kan genomföra task shifting för just det här momentet. Det vill säga att utbildningsläkare eller kanske operationssköterskor skulle kunna avsluta operationen och att man själv skulle kunna gå till en annan sal och operera eller man skulle kunna gå och administrera eller vila lite efter operationen.
Det låter ju positivt. Vad finns det för fördelar som ni ser för en patient då med att bli opererad med symaskinen?
Om man avslutar operationen med symaskinen och den kan garantera tillräckligt hög kvalitet så kan vi minska de fruktade komplikationerna till öppen bukkirurgi. Och det är ju då i första hand ärrbråck som i stora material drabbar patienter i 20%. och i vissa patienter som har högre risk kanske upp till 50%. Och R-block är ju ett stort bekymmer på så sätt, dels att det ger smärta, sänkt livskvalitet, men också att en stor andel av patienterna som utvecklar R-block behöver reopereras. Och även de som reopereras har stor risk att utveckla R-block, så att det blir en sekvens av bekymmer om man får ett R-block om man utvecklar ett R-block. Därför är det jätteviktigt att se till att man gör rätt från början.
Mm. Är det som kallas för sammanväxningar?
Nej, sammanväxningar är ju det är ju egentligen kroppens sätt att ta hand om sårytor som bildas när man opererar, och då klistrar tarmar ihop sig för att skydda tarmarna så att det inte sker läckage. Men det är egentligen en annan fråga som är väldigt många har försökt, en annan gåta som väldigt många forskare och företag har försökt lösa, för där finns väldigt många utmaningar som ger stora kostnader för samhället och lidande för patienterna.
Men vad är nästa steg nu då för eran symaskin?
Dels, det här är mitt avhandlingsarbete, och i det arbetet så ingår 4 stycken projekt. 2 stycken studier som vi gjorde på älgvävnad, och sen så gjorde vi en studie där vi tittade på hur om det är någon skillnad i vävnadsmanipulation mellan om man använder symaskinen eller symanuellt. Så då mätte vi hur hårt man tar med pincetten och hur mycket man drar i vävnaden när man använder de här 2 olika teknikerna. Och då kunde vi visa att den cross-effekten som pincetten ger när man tar tag i vävnaden när man syr var mindre när man syr med symaskinen. Så det var väldigt positivt. Det är det tredje arbetet i min avhandling. Det fjärde arbetet kan vi till vår stora glädje starta i januari. Vilket är en klinisk studie som kommer genomföras på Helsingborgs lasarett på patienter som opereras för tarmsjukdom. Och vi fick Läkemedelsverkets godkännande att starta studien i tisdags. Så det är vi väldigt glada för.
Ja, kul. Grattis. Och vad kommer ni göra då?
Då kommer patienter som ska genomgå öppen operation. De kommer att i slutet av operationen få sin bukvägg stängd med hjälp av den här symaskinen. Och det är ingen randomiserad studie, utan det är en studie som är enarmad, som det heter, att i studien så ingår bara interventionen mellan symaskinen.
Mm.
Och anledningen till att vi har valt att inte göra en randomiserad studie är att det finns väldigt mycket material redan på hur konsekvenserna av manuell bukförslutning. Så att vi kände inte att vi i det här sammanhanget behövde ha en kontroll eller en grupp som man gör som vanligt med.
Just det. Där man, när du säger randomiserad, då är det att man lottar vem som får symaskinen, skulle det då vara, och vem som får en manuell.
Ja, precis. Nej, vi bedömde att det inte var nödvändigt för att kunna visa på effekterna av symaskinen.
Mm. Så vilken typ av operationer kommer den användas till?
I den här studien så kommer i princip alla patienter som kommer göra en tjocktarmscanceroperation eller en operation för godartad tarmsjukdom, det skulle kunna vara inflammatorisk tarmsjukdom till exempel, erbjudas deltagande i studien.
Och hur många patienter kommer ni operera med symaskinen i den här studien?
I studien så kommer 38 patienter att ingå.
Och vad kommer hända sen då? Nu måste det vara klart snart, känner jag. Nu måste den här komma ut i butik.
Ja, just det. Studien kommer ligga till underlag för att ansöka om CE-märkning. Vilket man måste ha för att få sälja medicinteknisk utrustning.
Mm.
Och om studien visar... Den viktigaste frågeställningen i studien, det är om symaskinen syr. Om symaskinen kan erbjuda patienterna tillräckligt hög kvalitet.
Mm.
Och om det visar sig att den gör det, så kommer vi ansöka om CE-märkning. Och den processen är ungefär ett halvår. Så att förhoppningsvis kommer vi kunna CE-märka utrustningen senare 2023 eller 2024.
Okej, okay. Och hur funkar det sen då? Hur går det till när man uppfinner en ny produkt och ska ta den ut på marknaden och har en CE-märkning?
Jag tror att det kan vara på väldigt många olika sätt. Vi i det här bolaget som heter Suturion AB som egentligen sköter själva vidareutvecklingen av den här produkten, så skulle vi ju gärna vilja samarbeta med någon av de större drakarna eller större medicintekniska bolagen i världen. Mm. Och det finns kanske 3 aktörer som är aktuella att samarbeta med. Vi tänker oss att de som vi skulle vilja samarbeta med är ju bolag som är stora på suturmarknaden, det vill säga som jobbar med nål och tråd för kirurgisk söm.
Och sen, vad händer då? Då är det de som säljer den här symaskinen sen?
Man kan tänka sig lite olika sätt. Ett litet bolag som det här har ju väldigt svårt att ta sig in på en global marknad, för det här är en global marknad. Det är ju 3 miljoner operationer per år i USA och Europa som den här symaskinen skulle kunna vara aktuell för. Och det kan man inte som ett litet bolag slå sig in. Den marknaden kan man inte slå sig in på själv, utan det som man möjligtvis skulle kunna göra är att ha en egen försäljningsorganisation, kanske i Norden, och sen så jobba med distributörer och helst en stor distributör i resten av världen. Eller kanske flera små distributörer.
Men hur kommer det här jobbet se ut för dig? Kommer du åka runt i världen på mässor och visa upp din symaskin?
Mitt engagemang i det här projektet är främst vetenskapligt, att det här är mitt avhandlingsprojekt. Men jag är också anställd av bolaget på 20% för att jobba med de kliniska frågeställningarna. Och i det arbetet så handlar det ju mycket om att kommunicera med eventuella tagare, det vill säga stora distributörer, och försöka förklara vad det vetenskapliga underlaget för att en sån här symaskin skulle kunna vara intressant. Sen så ingår det också i mitt uppdrag att vara med i rekryteringen av det som kallas för advisory board. Att man knyter till sig kirurger runt om världen som kan vara med att utveckla utbildningsmaterial eller fundera på hur kliniska studier skulle kunna bedrivas framöver och hur man ska implementera den här utrustningen världen över.
Behöver man ha någon specifik personlighet, tror du, när man är som du? Både uppfinnare, kliniskt, jobba kliniskt och vara forskare. Hur kommer ditt liv se ut framöver?
Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att man inte tänker sig att man ska kunna göra väldigt mycket pengar på att utveckla medicinteknik. Det kan inte vara en egen drivkraft, för att då blir man väldigt besviken. Det är ju naturligtvis jätteviktigt. Det går inte att utveckla sådana här saker om folk inte tror på en. Så det är ju väldigt viktigt att man kan kommunicera med investerare och kommunicera med andra människor som kan vara nödvändiga för bolaget, forskare eller kirurger världen över. Men jag tror det viktigaste är nog att man har att man inte skräms av en väldigt långsiktig plan, och att man inte får vara väldigt beroende av pengar och tycka att pengar är det viktiga. Sen så tror jag att det är bra om man tror på sin idé och tror på sig själv och har lätt att kommunicera med andra människor och våga använda sitt nätverk, för det är ju jätteviktigt. Utan alla de kollegorna som har hjälpt till i det här projektet så skulle det aldrig kunna bli någonting, för att det är ju gjort, väldigt mycket av arbetet är gjort med i princip inga pengar alls. Och många kollegor och sjuksköterskor och har ju jobbat utan någon som helst ersättning för det här projektet.
Men hur ser det ut nu när du sa pengar? Det är ju kul att prata om pengar ändå, även om man inte ska förvänta sig att tjäna massa pengar, som du sa. Men hur finansierar man den här typen av innovation?
När vi började projektet så hade Almi möjlighet att ge en liten startsumma på 50 000 kronor, så det använde vi. Och med det så kunde vi utveckla ett prototypkoncept. Sen så fick vi medel från Stig och Ragnar Gortons stiftelse som delar ut forskningsmedel till anställda vid Helsingborgs lasarett och har gjort för i många år. Och de medlen har varit helt avgörande. Vi har ju fått medel sedan 2012 och 2013 och framåt för att kunna dels tekniskt utveckla och dels kunna göra de här olika studierna vi har gjort, så att det har varit helt avgörande. Och sen så har vi ju fått medel från Vinnova som är en statlig innovationsfond för framförallt regulatorisk utveckling, det vill säga att all dokumentation hänger ihop och även teknisk utveckling. Och de medlen har varit helt avgörande, och Sverige är ju ett fantastiskt land för att utveckla innovationer. Det finns väldigt mycket resurser att komma vidare. Och när de sakerna var på plats så kunde vi då starta ett bolag tillsammans med Lunds universitet. Och det öppnade ju dörrar till att bygga upp en fin styrelse, ha en styrelseordförande med ett stort kontaktnät, och därifrån har vi ju kunnat finansiera det på en helt annan nivå.
Och tar man in privat kapital också i den här typen av bolag? Privata investerare?
Ja, absolut. Vi har gjort 3 stycken investeringsrundor, som det kallas när man tar in medel. Och då går det ju till så att man frågar människor eller institutioner om de vill investera i ett bolag mot att de får aktieandelar. Det är så det går till. Man säljer delar av bolaget. Och det är ju ett jättebra sätt att finansiera utveckling. För att man ska kunna utveckla en sån här produkt och marknadsföra den så krävs det väldigt stort kapital. Och för att attrahera investerare så måste man måste dela med sig av bolaget, och får inte vara rädd för att man blir utspädd, som det heter, det vill säga att man minskar sitt eget ägande.
Kommer du fortsätta uppfinna nya innovationer och hitta lösningar, tror du, när symaskinen är etablerad på marknaden? Eller känner du dig nöjd då, tror du?
Nej, jag är inte alls nöjd. Det är ju en sak som, om det skulle kunna vara så att det här bolaget renderade pengar, så skulle jag väldigt gärna vilja jobba vidare, antingen med egna uppfinningar eller med andras uppfinningar. För att de 10 åren av ganska hårt arbete på olika sätt har ju gett dels ett jättefint kontaktnät, men också erfarenheter som har varit väldigt dyrköpta, som jag tror att jag skulle kunna bidra med för andra startups, tror jag.
Dina utmaningar och lärdomar.
Ja.
Har ni haft någon period när du har känt så här, nej men nu lägger vi ner, jag orkar inte det här?
Nej, det har faktiskt varit tvärtom. Den finaste julklappen vi fick var 2017. Då var det ett Göteborgsbolag som annonserade att de hade utvecklat en utrustning för standardiserad bukförslutning och hade fått massor med pengar för det. Och då kände vi liksom precis tvärtom, att nu har vi konkurrenter, och då måste vi göra saker. Då måste vi söka om patent, och vi måste liksom starta ett bolag, och vi måste komma vidare i det här. Så att många av de skenbara motgångarna kan man vända till någonting positivt. Men det är klart att det har ju varit många, otroligt många tekniska utmaningar som där man har undrat om det här överhuvudtaget går att lösa. Men då är det viktigt att man är några stycken som växeldrar. Så att om man själv tappar sugen så är det bra om någon annan liksom kan
knuffa igång.
Precis.
Ja.
Så att är man bara 2 så är det liksom, då är det väldigt motigt. Men nu är vi ju 6 anställda i bolaget och det finns en organisation. Så då känns det mycket lättare.
Ja, det låter väldigt kul. Och kreativt också, ditt jobb. Men om man ska sammanfatta det här med symaskinen, och vi ska tänka lite positivt nu, tänker jag. Vi tänker oss att den är ute på marknaden här om några år. Hur tror du, eller hur skulle du tänka dig att symaskinen kommer påverka framtidens vård?
Målet är ju att den ska minska. Om man tänker sig att, för det hänger ihop, symar tillräckligt bra så minskar man risken för infektioner. Och infektioner efter operation binder människor till sjukhus. Och gör att vi behandlar med antibiotika. Så det är 2 saker som vi liksom kan påverka. Och sen så i förlängningen, om vi kan minska risken att man utvecklar ärrbråck, kanske halvera den risken, så är det ju i Sverige opereras mellan 2 och 3 000 patienter varje år för ärbråck. Och jag menar, kan man halvera det så är det ju en jättestor ekonomisk vinst för samhället, plus att vi minskar patientlidandet rejält. Så att jag tror att med en sån här utrustning så kan man påverka vårdtyngden. Kanske också minska antibiotikaanvändningen, vilket ju är väldigt viktigt i de här resistenstiderna.
Finns det någon annan forskning som ni gör, eller som inte du medverkar i, men som Region Skåne Nordväst gör, som du tycker är spännande att följa?
Ja, jag tycker där kollegorna på kirurgen har en grupp som har tittat på komplikationer efter tjocktarmscancerkirurgi. Dels har de tittat på om det är någon skillnad mellan... De har tittat på hur kirurgens profil påverkar komplikationerna. Till exempel om man är akutkirurg eller om man är tarmkirurg. Så det är ett väldigt intressant projekt. Och i det projektet så har de också tittat på om könet påverkar utvecklingen av komplikationer. Och det är väldigt spännande forskning. De har valt ut patienter som är extra svaga eller fragila och tittat på hur snabbt de går, eller hur långt de går på 6 minuter. Och sett hur det korrelerar med utvecklingen av komplikationer. Så att det finns i den gruppen så finns det många saker som är väldigt spännande, tycker jag. De ska du intervjua, tycker jag.
Ja, och det där du sa om könet på kirurgen också låter ju jättespännande.
Ja, och jag tror att det var anledningen till att de ville titta på det var att för några år sedan kom en stor kanadensisk studie som visade att det fanns skillnader i komplikationer beroende på om kirurgen var kvinna eller man.
Oh, wow.
Och hur tror du att det gick då?
Oh, det vågar jag inte säga.
Nej, men i den studien så var det åtminstone på patienter som opererades för planerad kirurgi så gick det bättre för de patienter som var opererade av kvinnor.
Men då vill jag säga stort tack Gabriel Börner för att du kom och gästade podden. Jag ser fram emot att höra mer om din symaskin i framtiden.
Tack så jättemycket för att vi fick vara med, eller jag fick vara med.